Radioplay.
En blond man utser sig till raskrigare. Han spränger 8 personer till döds och mejar ner 69 människor, de flesta ungdomar. En av dem som klarar sig på Utöja är den svenska politikern Ali Esbati.
Att Ali hamnar mitt i Anders Behring Breiviks terrordåd är en tillfällighet. Men det finns en totalt oväntad koppling mellan honom och massmördaren. Breivik har Ali sambo på sin dödslista.
Det här är Jag var där, en dokumentärpodd från Radio Play av Andreas Utterström och Mattias Bergman.
Det andra är att ljuset faller på ett sånt sätt att hans liksom, mittbena ser ut som en slags mohikanfrisyr. Och det gör ju också att han liksom, ser ut som liksom, Robert De Niro i Taxi Driver. Och det är också, jag ser fel, men det, min hjärna registrerar bara att det här är inte rätt. Det här är nog en galning.
Det politiska centret i Oslo ligger just centralt. Inte konstigt eftersom den norska huvudstaden har en tajt stadskärna. I regeringskvarteringen blandas byggnader i nationalromantisk stil med brutalistiska cementblockshus från 60-70-talen.
Den 22 juli 2011 är en mulen och regnig dag. Strax före klockan 3:30 på eftermiddagen kör en vit skåpbil med registreringsnummer BR99834 fram till huvudbyggnaden och parkerar. En svartklädd man, inte helt olik en vanlig väktare, kliver ut och går raskt och bestämt därifrån. Skåpbilen är lastad med död.
Bomben består av 950 kilo konstgödsel. Luften fylls av dimmig rök. Glassplitter från tiotals fönster och bråte flyger över den öppna platsen framför huvudbyggnad 42.
8 personer avlider i bombdådet. Alla tillgängliga poliser och vårdpersonal koncentreras kring kvarteret mitt i Oslo. Men gärningsmannen är i säkerhet och på väg mot nya mål.
Jag var förbi på jobbet och hämtade någonting och sen så åkte jag buss ut till Utöja. Och jag kommer ihåg att det regnade väldigt mycket.
Det här är Ali Esbati, ekonom och vänsterdebattör. Han har varit ledare för Ung Vänster i Sverige och 2011 jobbar han på den norska tankesmedjan Manifest. Kontoret ligger i området som just har blivit plats för bombdådet. Men det vet Ali ingenting om ännu. Så här skriver han på Twitter tidigt på eftermiddagen den 22 juli.
På väg till Utöja för att hålla inledning hos AVF. Ser mycket fram emot det, trots regnet och trots att jag missat Gro.
Ali står vid ett litet färjeläge 4 mil från Oslo. Därifrån ska han ta MS Torbjörn som går i skytteltrafik över Tyrifjorden från fastlandet över till ön Utöja.
Ali hejar på några han känner igen som kommer med vändande färja från ön. Bland annat Norges förra statsminister Gro Harlem Brundtland, och det är henne som han nämner i sin tweet.
Jag hade varit på Utöja en gång tidigare på ett annat sommarläge, men jag har aldrig varit på det som är liksom den stora händelsen varje år på Utöja, nämligen AUFs sommarläge. Så det var också kul att ha blivit inbjuden. Och så.
AUF, ja. Det norska Arbeiderpartiets ungdomsförbund. Motsvarigheten till Socialdemokraternas SSU i Sverige. Utöja är rörelsens egen kursgård. Ön är 550 gånger 300 meter och ligger en 0,5 kilometer från fastlandet.
Sommarlägret där Ali Esbati ska tala äger rum varje år med föredrag och diskussioner. Här träffas tonåringar med vänsterintresse för att prata om samhällsfrågor, skolas in i rörelsen och bli vänner. Mellan volleybollturneringar och vaknätter skapas framtidens beslutsfattare. Det här är lägrets tredje dag. Deltagarna ska få lyssna till en lite äldre likasinnad med mer erfarenhet. Alltså Ali.
Dels när man kommer från båten finns det ett lite mindre hus då, som är där man har kontoret. Men sen går man till det som är så här huvudbyggnaden då. Det finns som en slags liten kiosk som jag har improviserat. Och så går man in och där var det då, man kan dels gå fram till en slags matsal. Och sen så finns det då två stycken lite större rum då, som kallas storsalen och lillesalen. Och allt det här är liksom, hänger ihop. Men det är ganska old school. Liksom. Det är liksom träinredning. För det har ju funnits där. Hade funnits där sedan 40-50-talet. Då.
Ali håller till i kafébyggnaden som är ett större boningshus. Han förbereder sig för att köra sin föreläsning i den lilla salen.
Jag kommer ihåg i och för sig att när jag kom dit och vi var inne i det här kontorshuset och hämtade en sån här overhead-apparat som för jag skulle visa PowerPoint-bilder då. Så tänkte jag när jag kom dit att folk var väldigt små, och det är så det blir när man blir äldre. Jag har ju själv varit på så himla många sån här ungdomsförbunds sommarläger och organiserat många och sådär. Så jag kände en väldigt stor ja, men kanske lite nostalgi, men framförallt väldigt stor liksom känsla av liksom glädje och igenkänning.
Det här är än så länge precis som vilket annat läger som helst. 560 unga människor som varit uppe hela natten och huttrat i tält medan det regnar. En del är kära och kramas. Och alla har ständigt mobilen i handen.
I lillesalen ställer sig Ali upp. Han ska hålla föredrag om erfarenheterna från svensk politik inför det kommande kommunalvalet i Norge.
Ganska kort efter att jag hade börjat så märkte jag att det var som en slags oro i salen då. Att folk tittar på varandra, någon visar sin telefon. Så det ser ut var någon av de lite äldre, mer erfarna medlemmarna som var där och lyssnade som räckte upp handen och sa att det tror jag är därför som det blir lite stimmigt här. Det har kommit information om en explosion i Oslo. Man vet inte vad det är.
Breaking news om bombdådet har plingat i alla mobiler. Ska Ali avbryta sitt framträdande? Nej, han och arrangörerna bestämmer sig för att köra klart men att snabba på lite grann. Han pratar fort färdigt. Sen blir det allmän samling i den intilliggande stora salen. Alla lägrets deltagare får veta att det inträffat ett bombdåd inne i Oslo.
Så satt jag på telefonen, eller jag hade den på ljudlös och tittade på telefonen. Då hade ju min mamma ringt 7-8 gånger, för då hade ju uppenbarligen nyheten nått medier i Sverige. Så jag fick liksom ringa och säga att jag är inte i Oslo, det är lugnt. Och så... Men då snurrade förstås tankarna vad det kunde vara, för det började ju direkt naturligtvis spekulera sig liksom, kan det vara terrorattentat, och jag började tänka att det här var ju verkligen inte bra, och vad kunde det leda till och vad hade hänt och så. Så jag försökte också lokalisera min dåvarande sambo som var gravid då med vårt barn.
Sambon är Martin Michelet, profilerad norsk journalist som bland annat skriver om integration. Hon väntar sitt och Alis första barn. På hans arbetsplats är det också lugnt, även om kollegorna har hört smällen.
En bomb i regeringskvarteren. Även om deltagarna är unga går nyheten in i märgen på dem. Alla är ju politiskt intresserade. Många har vänner och arbetskamrater i området. Funderingarna är redan igång. När får vi veta hur många som skadats eller rent av dödats? Kan det vara någon vi känner? Är det ett islamistiskt dåd? Men svaret på den sista frågan är precis tvärtom.
Och så sades det ju då att det här är ju... Vi är ju naturligtvis på det tryggaste stället man kan vara. För nu är vi ju tillsammans och vi är en bit bort från det här.
Vi är denna vecka sponsrade av Biltema, vilket vi tycker är särskilt roligt eftersom det äntligen börjar bli vår och sommar. Och Biltema har mängder med grejer som man vill ha och behöver ha på sin uteplats och sin balkong.
Ja, hur är det på din legendariska balkong, Mattias, som du har klätt in i någon slags båtkapell för att ingen ska se vad du håller på med där? Är det för alltså, att du har en väldigt stor grill där som du inte vill att någon granne ska sno?
Nej, den är, balkongen till att börja med är så liten så att jag kan inte ha en grill där. Men om jag kunde så är jag, skulle det nog vara en klassisk 57 cm klotvariant. 500 spänn kostar den på Biltema, är prisvärt. Men visst är det roligt det här med grillar, för att det känns ju som att man kan koppla grill till person.
Ja, jag kan ju tänka mig att du skulle kunna bli lite solsidan besatt av grillar och hålla på med stora saker och experimentera och sådär och stå ute på vintern, eller?
Det tycker jag är smickrande, för jag hellre det, men jag trodde att du skulle säga att jag känns mer som så här engångs... från en billigare varuhuskedja en Biltema.
Tror du att jag grillar och kopplar in gasolen?
Nej, det gör jag, Emma, din sambo.
Jag har aldrig tänt en grill i hela mitt liv.
Nej,
vill jag bara säga.
Det trodde jag inte.
Nej.
Det trodde jag inte.
Men någon gång ska man göra det också.
Du kan ju i alla fall hämta upp en, för på biltema.se så kan ju du och Emma välja er nästa grill. Och sen så inom 2 timmar åker du till varuhuset som du har valt ut och hämtar upp den. Färdig.
Ja, det klarar jag.
Det klarar du. Jag tänker också på Henrik som ju beställer våra poddar. Som vi ju har pratat om, att han känns ju oerhört mycket jättegrill.
Jag tror att de har ett uthus bara för att grillen ska kunna stå under tak. Om detta vet jag ingenting, men det, jag är väldigt övertygad om att det är på det sättet.
Man vet aldrig. Hur som helst, det finns ju, nu ska vi se när jag sökte, 93 träffar på grill på biltema.se. Och
mamma då? Vad skulle mamma få? Har hon balkong?
Ja, hon skulle få vad som helst som är bättre än det hon kör nu, nämligen en engångsgrill. Faktiskt. Nej, men en klassisk klotgrill tror jag är väl bra. Eller varför inte en sån här röktunna med grill i? Tack, Biltema.
Mattias,
ja?
Har du några bra poddtips om man gillar verkliga händelser som är spännande?
Ja, på Radio Play så kan man till exempel lyssna på Mordpodden. Som är inne på sin 13:e säsong, så det finns mängder av avsnitt att lyssna på bakåt. Men i 13:e säsongen som pågår nu så är mordpodden i Jämtland och pratar om mord som har skett där.
Till exempel
campingmordet som är ett skakande fall med norska offer som utspelar sig just i en campingstuga.
Mordpodden alltså finns här i Radio Play-familjen.
Klockan 16:32 skickar Ali Esbati en tweet som är tänkt att lugna hans följare.
Hej alla som undrar, jag mår okej. Jag är på infomöte på AVF sommarläger nu.
Det han inte vet är att tweeten snart kommer få exakt motsatt effekt.
Lugnande smörgåsar ska serveras. Ali, hans åhörare och andra deltagare tar sig till huset där lägrets matsal finns. Han kollar telefonen för att läsa nyhetsflödet och se om han kan ta sig tillbaka till Oslo idag. Tankarna har börjat gå till motiven bakom bombdådet. Norge har genomlevt en hetsk debatt om invandring och islamism.
Och det låter plötsligt som lite så här smällare. Jag utgår från att det är smällare av något slag. Jag ser några springer fram till fönstren, för det, alltså i det här matsalen så är det liksom fönster i princip hela vägen runt då. Några springer fram dit och det hojtas lite, men jag tänker att det där låter som smällare, och det, jag hinner tänka att det är otroligt dumt om någon håller på och liksom skojsar till det, för folk var ganska spända och skärrade mer av det skälet då.
Nej, det är ingen som skojsar till det. Det är Anders Berim Greivik, 32 år gammal. Han har planerat bombdådet i månader. Men det var bara den första delen av vad han ser som sitt uppdrag den 22 juli. Nu har han tagit sig ut till Utöja.
När Breivik stiger av färjan samtidigt som Ali håller föredrag skjuter han genast ihjäl en kvinna som fungerar som föreståndare för lägret. Breivik presenterar sig som polis och har falsk identitetsbricka på sina mörka kläder. Han är klädd som krigare i kamp mot vad han kallar kulturmarxismen. Breivik tar sig upp till mitten av ön där byggnaderna finns.
Sen så hör man plötsligt som att det låter som att smällarna kommer är inne i byggnaden, inte inne i det rummet men en bit bort. Och det kommer liksom rop och skrik av något slag. Och sen så kommer det en person som ropar ner. Alla måste ligga ner.
Är det en gasläcka, hinner Ali tänka. Alla sätter sig ner. Fler smällar hörs. En person kommer in i salen och ryter bestämt.
Ut, Alma ut. Alltså alla måste ut.
En flock rädda ungdomar flyr. Ali Esbati håller upp dörren för andra innan han själv tar sig ut. Han har missat att ta på sig skorna och springer i strumplästen ut på gårdsplanen.
Så hinner jag liksom i ögonvrån uppfatta att det verkar ligga två personer en bit bort på den här gräsmattan. Och då tänker jag på att okay, det har varit någon explosion eller någonting farligt i köket eller något sånt. Det gäller att komma bort härifrån.
Det är två skjutna människor som Ali ser, men det förstår han inte nu. Han följer efter andra som flyr ner för en sluttning mot vattnet. De sätter sig lågt i terrängen och ser på varandra. Ali får iväg ett sms till sin sambo. Det är skottlossning på Utöja, men jag har klarat mig. Sambon skickar chockade och oförstående sms tillbaka. Ali hör ljud uppifrån ön.
Då hör jag att folk säger att det är någon som skjuter och att det är skott. Och då fattar jag. Jag börjar ju förstå att det, för det kommer ju fortfarande massa ljud liksom från ett annat ställe på ön. Och då låter det som att det är ju ganska många som skjuter på varandra. Eller i alla fall minst två. Jag kunde inte tänka mig då att det bara var en person som sköt alla de skotten, för det var så många skott som hela tiden avfyrades.
Ali Esbati ringer 133, det norska larmnumret, och lyckas komma fram. Det är han inte ensam om. Göm er, det kommer hjälp, säger operatören.
Och så ringer jag min sambo och vi pratar kort och jag säger att det är lugnt. Det verkar som att det skjuts, ja, men det kommer gå bra. Jag kommer klara mig liksom, om det inte blir så, så.
Är du lika lugn som du, eller spelar du lite teater för henne?
Jag spelar lite teater, men jag var väldigt lugn. Alltså, det var någonting som liksom grep tag i kroppen. Och man gick in i en väldigt speciell liksom, krishanteringsmodus på något sätt. Då.
Ali har ännu inte sett någon bli skjuten. Men nu ser han en pojke komma ner för sluttningen, bärande på en skadad flicka.
Och då smög jag mig fram, kröp jag fram till det stället för att se om det var något man skulle göra. Och då var det flera personer, varav en hade, när jag gick fram till den här tjejen, då såg jag att hon blödde från flera små hål på armarna, men också att hon var blodig i munnen när hon hade blivit skjuten genom kinden. Hon var vid medvetande och ganska blek, men vid medvetande, och så sa hon: kom ihåg att ni är fantastiska. Och så var det liksom att hon sa: om jag dör här så kom ihåg att ni är fantastiska. Och så var det så här: du vill inte dö här. Och de runt omkring var så här: nej, men det kommer inte göra. De tryckte på en del av såren och hon var som sagt vid medvetande.
Om jag dör. Ungdomslägret har vänts till något obeskrivligt. Flickan är vid medvetande och får hjälp av flera andra. Ali Esbati drar sig tillbaka och torkar av sig tjejens blod från sina händer på det regnvåta gräset.
Och jag måste säga att den här flickan gjorde ett väldigt starkt intryck förstås, men jag kunde inte senare då exakt komma ihåg vem det var. Så jag tittade jättemycket på de här fotorna som publicerades av de som hade skadats eller dödats, försökte se: är det här någon av dem? Det dröjde faktiskt en hel månad tills vi var tillbaka på ön, där jag genom andra personer fick, för jag var precis på den platsen och sa att här var jag, och då var det flera som sa: men där var ju, ja, det var ju Ina, så hon har ju överlevt.
Ina Liback, som senare blir ledare för hela det socialdemokratiska ungdomsförbundet AUF. Nu skickar mängder av ungdomar sms till alla de kan. Skicka helikoptrar, försvaret. Digitala nödrop från ön till säkerheten på land.
Alla är inte tonåringar eller myndiga. Ali möter två småkillar på 9-10 år. De är chockade och knappt talbara när han försöker lugna dem.
Och då kommer jag ihåg att han sa, ja, men jag kallar dig för, och så, jag kommer inte ihåg just nu vad det var, om det var Kalle eller något sånt där, för det är lättare än en Ali, så det får du gärna göra. Och de fick jag också senare förstå att bägge de förlorade sina pappor.
Ali och andra som han flytt tillsammans med befinner sig i en grässluttning vid en stig som löper runt hela ön.
Där kom det plötsligt rusande ett gäng personer, panikslagna, och bara sprang förbi, och då kände man kanske borde vi följa efter, och några sekunder efter det så hörde man att det liksom var som att skottljuden närmade sig.
Ali springer längs stigen, kommer ifrån gruppen han gömt sig med. Han träffar andra flyende som ger bilder av hur de sett skjutna, var terroristen har gått och att de försökt kasta sten på Breivik. Han hjälper två tjejer att binda om benet på en kille som har blivit skjuten.
Plötsligt började det liksom komma nya skott, så de reste sig upp, eller de hjälpte honom resa sig upp, och så sprang de iväg med honom, och han tog sig iväg också. Och där var också en person som jag länge undrade liksom, hur hade det gått för honom, men han klarade sig också. Han var också en av de som vittnade i rättegången.
Bilderna som stannat kvar hos Ali Esbati är fragmentariska. De föreställer unga människor som är skadade. Ändå beskriver han att han är lika märkligt lugn där och då som nu när han berättar om händelsen i efterhand.
Och plötsligt så ser jag en flicka som såg lite förvirrad ut, och så var det jättekonstigt. Det såg ut som att hon hade liksom, som om hon hade målat precis halva ansiktet. Och så insåg jag att nej, men hon var väldigt blek. Men så blödde hon någonstans ifrån huvudet, uppe på huvudet, så att hon liksom, blodet rann över halva ansiktet. Men hon verkade inte vara liksom svårt sårad, för hon gick och sådär. Och då var också lite kaotiskt, för då var det någon som kom och tog henne i armen, och så sprang de bort. Jag var verkligen väldigt lugn under hela den här perioden. Jag inser att någonting är väldigt stegvis mer och mer och mer allvarligt och farligt. Jag vet fortfarande inte om det är en eller flera som skjuter, om det är någon gisslansituation. Jag börjar gå igenom massa olika scenarion. Vad kan det här vara? Är det så att polisen är på plats så att det skjuts liksom fram och tillbaka?
Ali tänker att det är flera personer i två grupper som skjuter. Kanske är en av grupperna en polisstyrka. Han har fortfarande inte sett gärningsmannen eller någon bli skjuten. Hotet är nära, men abstrakt.
Han lyckas skicka flera sms till sin sambo och till några vänner. De är i upplösningstillstånd. Och det beror på den där tweeten som han har skrivit någon timme tidigare. Den om att han är på det säkra Utöja. Tänkt att lugna ner, men nu väcker den istället en otrolig oro.
Det kommer faktiskt till en punkt där jag, det har gått ganska lång tid. Jag kommer liksom längre ner mot vattnet till stället där det är mer plant, och då hör jag att det är en helikopter i luften. Jag tänker att nu är det i alla fall liksom väldigt klart att det kommer att ta slut när som helst, att polisen är ju på plats med helikopter. Senare får jag veta att detta var inte en polishelikopter, utan det var en mediehelikopter som har tagit ett antal av de bilder som folk känner igen.
Ali ser sirener på fastlandssidan. Är allting över nu? Då ringer hans telefon.
Jag tar faktiskt samtalet, och då visar det sig att det är från TT. Och jag svarar faktiskt på och jag håller mig kort. Jag tänker det är jätteviktigt att jag inte säger någonting som är fel. Det är en helikopter i luften. Jag har sett personer som är skadade. Så det finns personer som är skadade, antagligen också döda, men det kan jag inte säga säkert. Och jag vet inte hur många. Och så blir det ett väldigt kort samtal, och så lägger jag på.
Medierna i Norge och Sverige har börjat få spridda uppgifter om den mystiska skjutningen och flytta blicken från bombdådet i Oslo till Utöja. Ali går på nytt ner till vattnet. Där står andra lägerdeltagare.
Och där bland de inte så täta träden så står det en stor man, blond, med svarta kläder och ett stort vapen. Och så ropar han, antingen så säger han det är politi, eller så säger han ta det med ro, alltså ta det lugnt. O-et finns där, sedan munnen formas ett O. Han kan säga bägge de sakerna. Och nästan samtidigt så börjar han lyfta vapnet då. Och jag hinner tänka många saker på det här jättekorta, och jag hinner fatta att nu är någonting som är fel.
Breivik har texten politi på ryggen. Ali anar oråd och reagerar på att poliskläderna snarare ser ut som en väktaruniform. Han har fel. Uniformen är i själva verket mycket lik en riktig polismundering. Men Ali Esbatis misstanke är rätt ändå. Något är fel med figuren.
Det andra är att ljuset faller på ett sånt sätt att hans liksom, mittbena ser ut som en slags mohikanfrisyr. Och det gör ju också att han liksom, ser ut som liksom, Robert De Niro i Taxi Driver. Och det är också, jag ser fel, men det, min hjärna registrerar bara att det här är inte rätt. Det här är nog en galning.
Ali befinner sig bara några meter från Anders Behring Breivik. Breivik har döpt sitt gevär till Gungner efter asaguden Odens spjut. Sin glockpistol kallar han för Mjölner. Breivik har så mycket patroner med sig ut i Utöja att de kan räcka att döda alla 564 lägerdeltagarna.
Så jag hinner liksom i den där, kanske är det som räddar på, jag vet inte, men jag hinner liksom reagera instinktivt med att liksom vända mig om och springa ut mot vattnet.
Skotten hörs bakom Ali när han rusar ut i vattenbrynet. Hittills har han varit lugn.
Då tänker jag ju att nu är det kört. Nu kommer jag nog att bli dödad. Och jag kommer ihåg hur jag instinktivt duckar med huvudet. Och så springer jag ut i vattenkanten. Inte för att simma ut eller något sånt där, utan liksom, ja, i vattenkanten. Där det blir lite djupare. Och då snubblar jag i vattnet. Och så skär jag upp lite på händerna, handflatorna. Och så vänder jag mig om då för att se vad som händer inne på land. Och då har jag ju telefonen i handen också, så telefonen dör.
Skytten är försvunnen. Runt ön ligger levande unga med döda vänner ovanpå sig. De spelar själva döda för att Breivik inte ska avfyra fler skott. Ett antal har försökt rädda sig genom att simma ut i vattnet. Vissa har blivit skjutna där.
Under skjutningen får föräldrar sms av sina barn som berättar om vad som händer. Vissa har kontakt i 40 minuter. Det blir ett långt avsked, för det är barnens sista ord i livet som föräldrarna får läsa på sina mobilskärmar.
Varje enskilt mord är en egen tragisk historia. I ett fall frågar en flicka Breivik om han har legitimation att visa, eftersom han ser ut som en polis. Hans svar blir ett skott i skallen.
Samtidigt har polisen från den centrala ledningen till polismännen på gatan varit fullt upptagna av bombdådet inne i Oslo. Räddningsinsatsen på Utöja anses ha försenats av att olika patruller inte kunnat kommunicera ordentligt med varandra.
Ali Esbati ligger fortfarande på öns norrsida.
Och då inser jag att jag har inte blivit skjuten. Då ligger jag så att säga med, det är på en, som en slags stenhäll, så jag ligger med kroppen i vattnet, med huvudet och kanske lite av axlarna ovanför vattnet. Då. Så, och så tittar jag inåt land, ingenting. Och så tittar jag med åt höger och vänster, och där kan jag se att det finns andra personer som är i vattnet. Och framförallt är en liten bit bort då, bakom något slags buskage, björn då, och åtminstone en av killarna ser jag där, nära honom med de här pojkarna. Och jag ser liksom inte där och då några lik eller så som jag minns. Däremot så ser jag en liten bit längre bort någonting som ser ut som en flytväst.
Det har gått ungefär 90 minuter sedan Anders Behring Breivik avfyrat det första skottet på Utöja.
Mot slutet av sin mordparad över ön ringer Breivik till polisen. Han presenterar sig som kommendör i vad han kallar den antikommunistiska och norska motståndsrörelsen mot islamisering av Europa och mot islamisering av Norge. Breivik säger till polisen att hans operation är över.
Klockan är ungefär 6:30 på kvällen när den norska insatsstyrkan möter Breivik vid receptionen på Utøya. Han överlämnar sig utan dramatik.
Anders Behring Breivik dödar 69 personer på ön. 33 blir allvarligt skadade. Det yngsta mordoffret är 14 år gammalt. De sista 8 morden har Breivik begått på öns nordsida, där Ali Esbati har gömt sig.
Ali vet inte att sista skottet är avfyrat. Han ligger kvar i vattnet. Hans uppfattning om tiden är borta. Det finns inget annat att göra än att ligga stilla. Han har ögonkontakt med andra i närheten.
Där blir det en slags liksom recap av livet. Liksom vad kommer hända? Kommer vi dö här nu? För om han kom tillbaka så jag menar, vi har ingen chans att springa iväg någonstans. Jag ligger i vattnet, inte särskilt gömd. Då hinner jag nog tänka på, mina föräldrar, på Marte, på vårt barn som jag gärna vill se när det föds. Men jag tänker på hur livet har varit och sådana saker. Vad har varit bra och varit dåligt? Det är en sån känsla.
En polisman närmar sig. En äkta polis den här gången. Obeväpnad. Ali Esbati är i säkerhet. Han får veta att gärningsmannen är gripen.
Det är en kall och rå sommardag. Barn och unga vuxna med våta kläder ska få värme och lugnas. De är chockade, men de har överlevt.
Privatpersoner som bor på fastlandet kring fjorden har åkt till Utøya med sina egna båtar för att komma till undsättning. Ali lämnar Utøya i en sån frivillig båt. Han upptäcker att det han trott var en flytväst i vattnet i själva verket var en död kropp. Efter en stund är han på fastlandet på en uppsamlingsplats. Scenerna är omskakande.
Och där på vägen så var det ju liksom mayhem. Det var ju klart att det var ju folk som var, några som var, såg apatiska ut. Folk såg varandra och kramade varandra och grät och så där var du och började prata om var är den, och jag kommer ihåg en kille som var helt som stod i frustration och liksom boxades på en vägskylt liksom. Och jag minns också att liksom den här sjukvårds- och polispersonalen som var på plats och delade upp folk och såg till att folk fick filtar just då och så var såg ju liksom, de gjorde sitt jobb på ett bra sätt, men de såg också skärrade ut. Det var ju barn liksom, i princip alla var ju barn. Omfattningen var ju inte klar för alla, men att det var något fruktansvärt blev ju mer och mer klart liksom. Och sen blev vi skickade till bussar.
En buss tar Ali och andra överlevande till Sundvolden hotell där de ska få vila ut.
Jag kommer ihåg en liten kille som var väldigt... Han hade väldigt karaktäristiskt utseende för han hade väldigt rött hår. Så han såg så oerhört ledsen ut. Han var kanske 12 eller 13. Och då sa han att han var där med sin storebror. Att hans storebror var skjuten, men han visste inte om han hade överlevt. Också en person som jag nu i efterhand vet att hans storebror överlevde. Men han var ju en av dem som blev mest skadad fysiskt. Han blev skjuten i huvudet bland annat och miste ett öga. Men överlevde tack vare fantastisk sjukvårdsinsats då. Och så var det en kille som också var väldigt så hjärtskärande när han satt och pratade om att han hade varit där med sina bröder och en av dem var borta. Och vad skulle han säga till deras mamma? Och där vet jag att en av bröderna blev dödad, var en av dem. De mördade.
På hotellet kan Ali äntligen få kontakt med omvärlden igen. Hans föräldrar, vänner och hans gravida sambo har inte hört av honom. De vet att han varit på Utøya, som nu beskrivs som ett jordiskt helvete i medier i hela världen. I ett par timmar har de svävat i ovisshet om Ali lever eller är mördad. Nu kan han gå ut på sociala medier.
Är oskadd efter skottdramat på Utøya. Overkligt. Var bara 10-tals meter från gärningsmannen vid ett tillfälle. Han var utklädd till polis / vakt. Många är förstås oerhört chockade. Det var ju flera 100 personer där, många väldigt unga. Jag hängde på slutet med 2 traumatiserade barn.
klockan 20.21.
Måste lämna datorn nu på grund av fler som väntar. De som är här på uppsamlingshotellet får bra hjälp nu, tror jag.
Och sen så kom ju insikten om vad det var som hade hänt gradvis egentligen. För jag hade fortfarande inte fattat omfattningen hur många som var dödade.
Han återförenas med sin sambo Marte som hämtar upp honom på hotellet. De kör in i det folktomma, nattmörka Oslo.
Och då säger de att de beräknar antalet döda på hotellet till ungefär 80. Och jag tänker så här, minst en liksom först kort tystnad, sen säger vi alla i bilen 80. Alltså jag tänker så här, nej det måste vara 8. Och sen nej, 80. Och då händer, då börjar vi liksom spontant alla gråta i bilen. Medan vi under tystnad kör in sista biten då.
Den 16 april 2012 går Anders Behring Breivik in i rättssalen. Han hälsar ledamöterna med utsträckt arm. En högerextrem gest som ska uttrycka kamp och ära. Rättegången sänds i norska NRK.
Oslo tingrätt ska behandla sak med den offentliga påtalemyndighet mot Anders Behring Breivik.
Jeg anerkjenner ikke norsk rett, fordi at dere har fått mandatet deres fra politiske partier som støtter multikulturalisme. Og i tillegg så er det kjent at du er en personlig venninne av Hanne Harlem, søsteren til Gro Harlem Brundtland.
Når en av hans egne propagandafilmer vises i retten, gråter Breivik som et barn. Men ikke av sorg over offren, utan over at Norge i hans tycke er et förlorat land. Vid andra tillfällen ler han brett när åklagaren beskriver hans brott.
Som uttryck för sitt hat mot mångkultur har Breivik satt samman ett över 1500 sidor långt manifest. Mestadels med citat från andra extremister. Bland de vanligaste orden i texten är multikulturalism och kulturkonservativa. Breivik har isolerat sig ute på landet för att mobilisera och framställa sin bomb. Men han har också varit aktiv på hatforum på nätet. Nu får hela världen stifta bekantskap med hans tankevärld.
Så är det ju insikten om att det här inte är en helt ensam galning. Alltså, detta är ju vad politisk terror uttryckligen. Och nästan inget av det är ju självproducerat av honom. Utan det mesta är ju taget från bloggar och skrifter.
Ali Esbati har fått bred uppmärksamhet efter Utöja. Eftersom han är vuxen och en offentlig person sedan tidigare anser medierna att han kan intervjuas. Bara timmar efter skotten på Utöja har han talat med norska och brittiska journalister i direktsändning. Den första tiden efter dådet tappar Ali sömn. Hans sinnen reagerar på oväntade plötsliga ljud och en kort tid är han extremt trött. Men han är ganska snabbt tillbaka.
Så det är inte något jag går att tänka på varje dag. Jag är glad att jag på ett sätt har fått uppleva det med min kropp. Hur mycket, alltså verkligen så här, synfältet blir lite vidgat. Man hör mycket bättre. Man ser flera saker samtidigt hända utan att det liksom blir konstigt. Men visst, det finns ju ett pris efteråt. Och så.
Ali Esbati klarade sig undan att bli ett av alla slumpmässiga offer på Utöja. Breivik mördade människor vars namn han inte kände till. Men han hade en klar uppfattning om måltavlorna, ner på personnivå. Det förstår Ali redan dagen efter morden.
Och sen hände det ju någonting väldigt dramatiskt då, på tidig eftermiddag, den 23. Nämligen att jag fick ju då ett telefonsamtal och så var det ju då från säkerhetspolisen och så sa de att vi vill att ni inte sover hemma i natt, och då var det ju då för att han, alltså Breivik, hade nämnt Marte i förhör, Martes namn i förhören som en person som han tyckte illa om.
Som uppmärksammad samhällsjournalist är Martin Michelet, som nu har blivit mamma, en av de hatade personerna på Anders Behring Breiviks radar. Det ideologiskt motiverade massmordet kommer närmare. Nu är Ali Esbati återigen i Breiviks närhet, på plats i rättssalen.
Det kändes bra att vara på plats på rättegången och se honom liksom i en maktlös situation till skillnad från när jag såg honom på ön, så att säga. Det kändes naturligtvis vidrigt att se hans liksom lugn och leende. Särskilt då som nybliven förälder var det ju outhärdligt att se föräldrar som hade mist sina barn. Det var det absolut värsta i samband med rättegången. Så det var där några dagar i början och i slutet. Sen var det ju framåt oktober, november som det kom ut från förhören att han hade varit så besatt av Marte. Och sen så ytterligare en gång då i samband med rättegången där han ju nämnde oss, och just att då hade ju vår dotter fötts då, och att han nämnde liksom detta som ett exempel på någon slags landsförrädarinställning, att hon dessutom hade, hon den här personen som han avskydde, dessutom har fått barn med en vad var det han kallade, något bisarrt uttryck, berber, arab eller muslim. Ja, det stämmer ju inte i sak, men det var det han sa. Och med tydlig intentionen nu, väldigt tydlig.
De högt uppsatta norska socialdemokratiska politikerna som talade på sommarlägret var också måltavlor. Den legendariska före detta statsminister Gro Harlem Brundtland hade ju talat på Utøya just innan Breivik tog sig dit. Statsminister Jens Stoltenberg skulle ha varit på plats dagen efter dådet. Men för Anders Behring Breivik är bilden av vad som är en fiende, inte som alla andras.
Barnen som han hade dödat inte alls var liksom oskyldiga ungdomar, utan personer som skulle indoktrineras i av de här liksom PK-journalisterna i att bli hata västvärlden och älska muslimer.
En första undersökning visar att Breivik varit psykotisk och behöver vård och medicinering. Utlåtandet leder till en het debatt. En ny utredning tillsätts.
Är det, missförstår jag rätt, men inom citattecken skönt att det fanns en förklaring till det här, att det inte bara var liksom ren psykos eller något sånt liksom. Men samtidigt så är det ju, blir det ju desto viktigare att kunna diskutera det här som ett politiskt terrorråd, som det var ett politiskt terrorråd, och då också desto mer frustrerande när det är svårt att göra det, eller när det liksom finns ganska starka politiska krafter som omedelbart utlöstes i Norge också, som inte ville diskutera det här utifrån de politiska premisser som det.
I efterhand har Breivik hävdat att han skonat vissa på ön för att de var för unga för att ännu blivit förstörda av de samhällsvärderingar som han avskyr. Den 24 augusti 2012 döms Breivik enligt norsk rätt till fängelse i minst 10 år och som mest livstid. Han lär sitta i fängelse mycket länge.
Ali Esbati flyttar tillbaka till Sverige. Mer än en gång har han varit tillbaka på Utøya. Sedan 2014 är han riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Han lever vidare. Och Breiviks brott har inte gjort att han förlorat sina politiska illusioner eller ambitioner.
Nej, jag förstår den frågan, men nej, det har det inte gjort. Därför att jag känner också att det har gjort det snarare viktigare. Just för att man kan faktiskt undkomma en enskild person eller enskild terrorverkare med ett vapen. Men man kan inte springa bort ifrån ett samhälle som vill en illa eller försöker göra livet svårt eller outhärdligt för en. Då kan man bara ändra det samhället. Och det skyddet som man skaffar sig, det är ju att vara många som tillsammans ser till och liksom mota tillbaka de hoten som finns och de ska vi säga ideologiska föreställningar som föder nya hot.
Du har hört Jag var där, en dokumentär från Radio Play av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutivproducent Jonas Lindskog. För Radio Play gör vi också poddarna Misslyckade affärer och Misslyckade brott. Normalt driver vi specialistbyrån för innehåll, commercial content och gör då podden Världens bästa innehåll. Maila oss gärna med synpunkter och idéer till jagvardar@bplus.se. Prenumerera gärna på podden i din poddspelare och betygsätt den så är det fler som hittar till den.